Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O du ärans konung, Herre Jesus Krist, du är den första och den sista. Du som är densamme under alla tider, hur för oss en åren lider. Prise dig innerlig, må var själ och tunga högt ditt namn lovsjunga. Ja, Herre, uppenbara din storhet för oss, när du som är Gud av evighet kommer till oss för att lida en neslig död, för att vi skulle få äran att bli Guds barn och ärva himlens salighet. Amen. Vi har lyssnat till predikotexten från Filipperbrevet 2, men jag ska läsa den på nytt. Det är oerhört starka ord. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanningen. Amen. De här verserna är troligen en urgammal kristen hymn som då alltså kunde ha sjungits kanske, en som Paulus här återger i sitt brev till Filipperna. Den beskriver hur Jesus, sann Gud, kommer till jorden, ödmjukar sig och blir en tjänare. Han blir lik, människan lik i allting, dock utan synd. Och så blir han förhärligad så att han till sist ska vara den som alla knän böjer sig för. Den som slutligen ska erkänna att det är han som är här. Och därmed ger Gud Fadern ära. Vi sa redan att den här dagen är liksom lite av en rekapitulation av första advent söndagen, när Jesus kommer till Jerusalem på en åsna. Den gången, första advent, kommer han till sin kyrka för att förbereda advent ankomsten som ett litet barn. Idag kommer han som en härskare, kung, men som inte syns, en fördold kung. Han kommer ridande på en åsna, sakt modig. Vår text omspänner hela mänsklighetens historia, ja mer än så. Den börjar redan före tiden, förrän Gud skapade världen. Redan då var sonen hos Gud. Han var Gud, säger Johannes. Och den här texten avslutas när Jesus kommer tillbaka för att sätta sig på tronen, för att döma alla människor. Därför anger vi som första rubrik i dagens predikan: Jesus är Gud av evighet. Jesus är Gud av evighet. Han var till i Guds gestalt. Det var inte bara så att han såg ut som Gud, för det gjorde han ju egentligen inte. Inte andra gånger när han framträdde i sin glans som på förklaringsberget. Men vi vet vem Gud är genom att se Jesus. Johannes skriver: i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. De här orden påminner om skapelseberättelsen. Och det är säkert medvetet Johannes börjar på samma sätt som Mose. I begynnelse. Där heter det, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud sa det. Han sa och det blev. Det är fantastiskt. Det var ett under. Allt är skapat genom honom och till honom, skriver Paulus i Kolosserbrevets första kapitel. Låt oss se på de här orden. Genom honom, till honom, alltså det här genom till. Prepositioner har vi lärt oss i skolan vad det heter. Och det finns ännu ytterligare en preposition i föregående vers, nämligen i. I honom skapades allt, genom honom och till honom. De här orden är faktiskt hämtade från skapelseberättelsen. Det första hebreiska ordet i Bibeln är nämligen bereshit. Och den här första delen av det här ordet är en preposition som kan översättas just på det här sättet, i, genom, till. Så Paulus vet vad han skriver. Och det finns dessutom en annan del av det här ordet. Det är ett substantiv som betyder begynnelse, förstfödd, huvud och den främste. Och precis de här betydelserna ger Paulus i Kolosserbrevet. Vi ska läsa sammanhanget där, Kolosserbrevet 1, vers 15 framåt. Han är den osynliga Gudens avbild, först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Alla de här orden ingår i Bibelns första ord. Det är helt fantastiskt. Utgående från det här är det som vi bekänner i den nicenska trosbekännelsen. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad. Jesus har inte blivit Guds son någon gång under sitt liv, som en del menar. Alltså att Gud skulle ha adopterat honom vid något visst tillfälle, som till exempel då han döptes av Johannes i Jordanfloden. Eller när han uppstod, att han då skulle ha förklarats vara Guds son. Det menar en del. Nej, Jesus är Gud av evighet. Han var till i Guds skepnad, Guds gestalt. Men det stora är att han inte räknade det här som någonting, ett förvärv som han ville behålla. Han avstod från det. Det är inte som när en stor fältherre tar byte och sen vägrar ge bort, släppa ifrån sig någonting av det. Luther framställer treenighetens rådslag väldigt fint i sin kända psalm som han nummer 253 i vår psalmbok. O glädje i Guds församling. I fjärde versen låter han fadern säga: han sade till sin enda son, nu vill jag mig förbarma, så skynda dit min käre son, ge räddning åt den arme och honom fräls ur synd och nöd, befriar från en evig död, låt honom med dig leva. Och vad svarade sonen? Jo, han var beredd. Han underordnade sig. Han var lydig. Han visste precis vilket lidande som väntade honom. Men han hänvisade inte till sin höga position som Guds son av evighet. Hans fina ställning i himlen. Nej, han lämnade den. Han sa inte som vi människor brukar säga: varför just jag? Finns det ingen annan? Eller måste det ske på det här sättet? Varför skulle jag nedlåta mig att bli människa? en simpel människa. Nej, han lydde. Och det uttrycks med orden, Jesus blev tjänare. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. I Johannes 3:16 heter det, Gud utgav sin enfödde son. Utgav. Det var fadern som sände. Men Jesus var ju ett med fadern. Så därför kan det också sägas, han utgav sig själv. Han tog en tjänares gestalt, han liknade en människa. Men han var inte i allt som en människa, för han var utan synd. Vi människor är syndare och det var inte Jesus. När vi ser på honom ser han precis ut som en människa. Hans lärjungar ville bli stora. De tävlade med varandra om vem som skulle räknas som störst. Men då lärde Jesus dem hur vi ska bli stora genom att tjäna. Genom att gå ner under dem som behöver vår hjälp och bära dem. Han gick djupast ner i tjänsten. Han tog på sig de simplaste uppgifterna. Och därför sa han också, enligt Matteus 20, så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. För att bli vår frälsare måste han ödmjuka sig och lyda. Hebreerbrevet säger att han måste lära sig lyda. Trots att han var så. Det var helt onaturligt för honom, som var Gud och hade all makt. Han måste klä av sig sin gudomlighet. Nu måste jag påpeka en viktig sak. Det här att han avklädde sig sin gudomlighet betyder inte att han totalt lämnade bort sin gudomlighet. Som det finns en sån riktning inom troslära som säger att han blev avklädd och inte längre var Gud. Och den här teologin som går emot de vittnesbörd i Bibeln som säger att han ibland tog sig gudomliga egenskaper. Han lät dem skina fram, glimta fram eller kanske rent av blixtra starkt. Som när han uppväckte Lazarus ur graven. När han gick på vattnet, då han utnyttjade han sin gudomliga egenskap. Men det hände bara ibland. För däremellan blev han sjuk, svag. Och han sörjde och fick säkert också problem med fötterna ibland i den sand som han gick i med sandaler. Det här var en situation där han var en människa i allt. Då Jesus frestades av djävulen i öknen med att förvandla stenar till bröd för att han skulle få äta när han var hungrig, så kunde han ha utnyttjat sin gudomlighet, för han var fortfarande Gud då. Men han sa av djävulen, det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd, utan av allt det som utgår från Guds mun. Han skulle använda sin gudomlighet för att tjäna andra. Och det allra största som han gjorde var att gå lidandes vägen till korset. Det var att bli hånad och utsatt för den allra största skam och det värsta lidande som människor har hittat på att belasta andra med. Att korsfästa. Han blev lydig in till döden på korset. Det var den yttersta tjänsten som gav ett sådant lidande som vi bara kan. Ja, vi kan inte föreställa oss det lidandet. Vi sjunger om den plågan i långfredagssalmen. Kan väl någon plåga här vara så som Jesus är? Och den största plågan var nog den att han bar världens synder. Han drabbades av en brännstråle. Gud vredgas med sin heta vrede över varje synd människor gör. Men nu drabbades Jesus av hela världens synder. Ända från Adam till den sista människan. Tänk vilken mängd ondska som han måste bära och lida straffet för. Och han blev, var inte, hade inte gjort någon synd. Men han blev gjort till synd. Och så har vi ännu en sak i den här texten. Jesus blev upphöjd. I dessa tider då det ser så dystert ut och människorna oroar sig för så mycket, för krig och för ekonomi och allt möjligt, vår framtid, så är det skäl att understryka den andra delen av vår text och vårt ämne. Kristi upphöjelse. För att Jesus avstod det gudomliga och blev en människa kunde han också bli upphöjd. Det mest fantastiska beviset för det är hans uppståndelse ur graven. Men det är också karakteristiskt att det inte skedde synligt. Det skedde inte för publik. Det var ingen press sammankallad till presskonferens. Nu ska ni få se på någonting stort och märkligt här. Nu ska jag demonstrera vem jag är. Nej. Han gick ur sin grav i doldhet. Utan att ha visat sig i det ögonblicket för någon. Det var först efteråt. Människorna som kom till graven såg att graven var tom. Och de som sen fick budet fick tro att han hade uppstått. Några såg honom. Men det var inte förrän några veckor efteråt som enligt Paulus Jesus visade sig för mer än 500 bröder på en gång. Så det var en stor manifestation. Men den händelsen när han uppstod ur graven skedde väldigt, väldigt obemärkt. Utom det att det skedde dunder och brak och soldaterna upplevde blixtar och jordbävningar. Men de såg inte honom. Jesu uppståndelse skulle inte bevisas genom åsyn av vittnen som såg när han uppstod. Utan det är en fråga om tro. Vi får tro. Skriften som säger han har uppstått. Jesu upphöjelse började egentligen märkligt nog redan före uppståndelsen. Medan han låg i graven. Det är ju ett intressant faktum att också i den här texten så står det att alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Under jorden. Jo, Petrus skriver att Jesus gick ner i helvetet och predikade för de dömda själarna som hade varit ohörsamma under Noas tid. Där predikade han sin seger. Och eftersom han predikade sin seger, han hade vunnit seger på korset, så var det här en del i hans upphöjelse. Han visade sin makt. Och det här är orsaken till varför vi läser i vår trosbekännelse, nedsteg till helvetet. I predikan på domsöndagen tog jag upp den här frågan, varför vi har helvetet och inte dödsriket. Så det går jag inte in på desto mer. Idag. Om ni vill repetera kan ni lyssna på den på nytt eller ladda ner predikan som text där det förklaras. Här ska jag bara bemöta en falsk lära om varför vi har den här punkten i vår trosbekännelse. Nedsteg till helvetet. Den romersk-katolska tesen lär att Jesus predikade frälsning för gamla testamentets rättfärdiga. Som inte hade vunnit det eviga livet därför att de var ofullkomliga. Men de ansågs vara rättfärdiga. Den katolska kyrkan säger inte att han predikade för de fördömda, de stora brottslingarna. Utan predikade för de rättfärdiga i gamla testamentet. Det här har inget bibliskt stöd. Och det här är orsaken till varför den romersk-katolska kyrkan lär om skärselden. Skärselden menar man är ett tillstånd som alla döda hamnar i efter döden. Där vi måste renas genom eld Det blir plågsamt att vara kärsälden. Och det måste vi igenom för att bli rena. Ja, där har vi igen någonting som vi människor ska göra. Nej, det lär inte skriften. Den lär oss. Det är genom Jesus alena som vi får bli Guds barn och komma till himlen. Och någon kärsel talar Bibeln inte om. Därför kan vi inte heller säga att Jesus gick till ett allmänt uppbevaringsställe, dödsriket, för att förkunna sin frälsning. Så att människor där kunde börja tro på honom. Men det går vi desto mera inte in på. Utan vi konstaterar bara det att det här är en lära som vi ska ta avstånd från. Petrus skriver i första Petrus brevet 3. Han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För dem som hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar. Att Petrus skriver att Jesus blev dödad till kroppen, det är ett uttryck för hans förnedring. Den som vill studera det här vidare så kan söka upp undervisning om de här två begreppen. Efter kroppen eller efter köttet och efter anden. Kata sarka efter kroppen, kata pneuma efter anden. Det här är ett uttryck för Jesu förnedring och uppståndelse. Efter kroppen blev han förnedrad, efter anden, enligt anden blev han upphöjd. När Jesus förkunnade sin seger i helvetet visade han alltså sin makt för dem som var under jorden. Alla knän ska böjas. Först skulle dessa under jorden böja sig inför hans namn och erkänna hans makt och seger. Därefter uppstod han ur sin grav. Det var också ett exempel på hans makt. För han säger själv i Johannes 10. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Jesus är den enda som kan själv börja leva när han är död. En dag ska alla människor till sist böja sig under Jesu allmakt. Alla i himlen, på jorden och under jorden. När han kommer på den yttersta dagen ska han samla alla människor framför sig. Både de som uppstår ur gravarna och de som möter honom levande när han kommer tillbaka. Då ska ingen längre kunna säga emot. För det finns inga flyktvägar. Då ska alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud Fadern till ära. Sen till sist en uppmaning. Upphöj Jesus idag. Till den plats där han hör hemma. Idag är den dagen när vi ska ge Jesus äran och allmakt. För har vi Jesus med oss idag, ska han känna igen oss och kalla oss till den eviga härligheten. Den dagen när han kommer för att döma. Det är idag som vi lär oss sjunga den nya sången till hans ära. Den sången som den oräkneliga skaran ska sjunga inför tronen. Det är den sången som inte upphöjer människors vetande, vårt förnuft och vårt kunnande. Utan den som ödmjukar sig och ger Jesus äran. Det förnuftet som inte ger Gud äran föraktar också med det mänskliga, det dåraktiga ordet i Bibeln som man tycker. Och den föraktar också människor som bekänner det enkla bibelordet. Det hör ihop. Den som ger Gud alena äran och prisar Jesus för att han offrade sig och blev lydig in till döden ska för hans skull få del av hans härlighet. Och är. Tänk på det, kära själ. Han utgav sig för att du skulle få leva tillsammans med honom. I hans trygga omsorg idag. Och hos honom i evighet. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är och ska vara en sann Gud, högt lovad i evighet. Amen.